Faktiskt börjar min publik med faktiskt att även ni ska få sitta ner och lyssna på en låt alldeles strax igen. Så det blir en del musik denna gudstjänst också. Jag ska berätta om en person som jag inte känner som heter Lacey. Hon är inte Lacey, hon heter Lacey. Lacey Sturm heter hon. Är en musiker, en ledde ett hårdrockband i Amerika, ett metalband. Men mötte Jesus och hennes berättelse, jag ska bara berätta jättekort om hennes berättelse. Hon levde ett ganska destruktivt liv och saker hände och någon nära henne dog och hon blev så bitter. Och hon tappade hopp för livet och bestämde att jag tänker släcka mitt eget liv. Så hon bestämde sig för att släcka sitt eget liv. Hon hade en grandma, en mormor eller farmor, vet man aldrig, man har grandma i Amerika. En mormor, säger vi, som bad för henne och som visste ingenting om hennes planer. Hon hade planerat exakt vad hon ska göra. Och samma dag träffar hon mormor som säger, jag ber för dig. Och hon hade inte träffat henne på länge och jag vill att du följer med till kyrkan imorgon. Hon bara, nej, jag har andra planer typ. Och boys, det finns kanonplatser här framme. Och hon ville i alla fall inte följa med till kyrkan. Jag vill inte gå till någon kyrka. Snälla. Och då tänkte hon att jag kan inte let her down och säga, men jag kan inte liksom göra henne besviken det sista jag gör. Jag följer med och sen gör jag det jag ska. Så hon följer med till kyrkan och kliver in i en kyrka som så här. Och sätter sig längst bak. Och så sitter hon där och bara vill att mötet ska bli över. Pastorn går upp och hälsar välkommen och säger, först han säger, I feel a suicidal spirit in the room. Alltså jag känner en ande av betryck och en självmords. Jag känner en självmordsbetryck i rummet, säger pastorn. Och hon säger när hon berättar det här vittnesbördet som du kan se på YouTube. Så säger hon där, jag hatar alla i rummet och speciellt pastorn. Så hon tyckte, när han sa det så fick hon ju gåshud över hela kroppen. Hjälp, vad är det här? Varför berättar jag det här för? För att jag tror på den heliga ande. I slutet av mötet, när mötet är slut, så vill hon smita ut. Och då kommer det en man och ställer sig framför henne. En äldre man i vitt hår. Tack Gud för äldre män i vitt hår. I'm getting there. I'm getting there. You already there. Nej, jag skojar bara. Då kommer en man i vitt hår och stoppar henne. Och säger, hej du. Jag tror att Gud vill säga något till dig. Hon bara stelnar upp och så säger hon att Gud har sett dina tårar. Gud känner din smärta. Och Gud älskar dig och jag vill så gärna be för dig. Och hon sa att jag känner mig så smutsig. Jag känner mig så värdelös. Jag känner mig så ovärdig. Men det var bara som om Guds kärlek sköljde över mig. Och den här mannen lägger försiktigt handen på axeln. Och så börjar han be, lägger handen så här. Så börjar han be för henne. Och hon känner bara att ångest, mörker bara lämnar henne. Och hon möter Gud. Och när hon berättar det här, så det berör mig därför att det finns ju en kedja av grejer som händer. Det är inte bara hon som är ett coolt vittnesbörd, en cool tjej som blir kristen. Utan det finns ju en hel kedja av saker som händer här. Det är nästan ett bråk med sin mormor som typ tvingar henne till kyrkan. En pastor som känner av någonting. En man i församlingen med vitt hår som går fram och lyder och ger ett ord till henne och ber för henne. Är ni med? Det finns en grej här där vi faktiskt kan se att församlingen och den heliga ande är ett samspel som är helt fantastiskt och som behövs mer än någonsin i vårt land idag. Och hon blir verkligen, och nu har det gått många år och hon har fått ge sitt vittnesbörd på många platser. Hon lägger ner sitt band och lägger ner sina självmordsplaner och alltihopa det här och tjänar Gud idag, skriver sånger och så vidare. Hon har skrivit en fantastisk låt som kanske en del av er har någon gång för några år sedan, tror jag, har spelat upp den. Och jag också, vi har sjungit den, jag vet att Bea har sjungit den en gång. Och den heter Mercy Tree. Mercy Tree, det vill säga trädet med barmhärtighet, trädet med nåd. Och det är faktiskt det trädet hon sjunger om. Det är en snygg video och det är en fantastisk sång och det är bra text. Nu är det på engelska och textat på engelska. Men jag tänkte faktiskt att vi ska få lyssna på det innan jag går in i mitt ord här. Varsågoda. Visst var den bra?
Ja.
Jag tycker det är... Jag ljuger om jag inte säger att jag älskar Jesus mer när jag har sett den. Skämdes inte för oss. Vi behöver inte skämmas för honom. Skäms aldrig för Jesus. Och jag är så tacksam för denna man i vitt hår. Som inte tänkte, inte ska väl jag. Eller då kanske jag gör bort mig. Eller då kanske hon. Utan går fram. Säger det han ska säga. Det kanske gjorde all skillnad i världen. Det gjorde att vi får stå här, sitta här och lyssna på denna otroliga sång. Jag tycker det är starkt. Från det i Jesu namn till lite undervisning ifrån den här boken. Och vi är ju ett tema som vi kallar för vänner och den helige ande är verkligen våran kraft i vardagen, våran vän i vardagen som finns där hela tiden och som skärper oss och som hjälper oss och som berör oss och som pockar oss och pushar oss till att värma oss och rätta till saker. Jag vill säga att tack vare den helige ande så kan vi vara bättre vänner, vara bättre i allt. Och jag kallade den här predikan, jag visste inte, det är Mos dag, det är pingst, det är allt möjligt idag. Jag kallar min predikan för världens längsta titel. 11 kvaliteter, kännetecken av en god vän, av en mamma och även av en mogen kristen. Det hade räckt med mogen kristen på ett sätt. Och att leva ett liv som mogen kristen utan en helig ande. Jag vet inte om det går. Vi behöver en helig ande för att vara en bra vän. Vi behöver hjälp för att vara en mossa. Mossan vet att vara en mossa är tufft. Och livet kan vara tufft. Men jag vill utmana oss idag på självaste pingstdagen att växa som kristna. Och jag ska börja läsa ifrån Guds ord. Så det blir lite undervisning idag. Och ni kan tänka 11, så det vet ni. När jag håller på en timme med första, då är det 10 kvar. Men jag ska inte hålla på så länge, jag tror inte det. Första Johannes brev kapitel 2. Vers 12-14, så står det så här, jag tror ni får det på skärmen också, att jag skriver till er. Det här är alltså ett brev skrivet till en av de första församlingarna, till församlingen, till en församling och även till oss. Skriver till er, mina barn, era synder har blivit förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder, ni har lärt känna honom som finns till från början. Jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som finns till från början. Jag skriver till er som är unga, ni är starka och Guds budskap förblir er och ni har besegrat den onde. Eller den onde. Först Johannes 2, vers 12 och 14. Som ni ser här så står det fäder. Det står unga och det står om barn. Och inte ens i rätt ordning, det kan man fundera på. Varför står det inte barn, unga, fäder? Det står barn, fäder, unga. Det kan ni fundera på och komma med ett svar till mig om. Men det står, här kan man faktiskt också läsa in andlig mognad. Man kan förstå att fäder, alltså en mogen kristen, mödrar, fäder i Kristus, någonstans landar i, det är samma svar ungefär på dem. Ni känner han som är från begynnelsen. Ni känner fadern. Och ni har lärt känna honom som finns, som har funnits till från början. Och pratar man om barn så är det här, era synder har blivit förlåtna. Och ni har börjat lära känna fadern. Det är barnen, liksom den här tacksamheten för förlåtelse. Och pratar vi om unga som har kommit till ett stadie till, så står det att ni är starka. Ni har börjat få tag på det här. Ni börjar landa nu. Ni har besegrat den onde. Ni är på gång. Och det här, på något sätt så ser jag ett stadie där vi kan bli mer och mer mogna. Det betyder inte att när vi är mogna, om vi är fäder och mödrar i Kristus, så helt plötsligt har vi inte besegrat den onde. Helt plötsligt är vi inte tacksamma. Men det finns en otrolig trygghet i det. Man kan växa här i styrka och trygghet. Jag tänker ge dig 11 kvaliteter av en mogen kristen, kan man säga, av en person som det har hänt. Och det här kommer gå åt massa olika håll, och skulle önska att ni kanske, om ni har mobil med er, att anteckna så ni kommer ihåg de här. Och det kommer troligtvis finnas på podd också, men det här är saker som påminner oss om att här behöver jag växa, här behöver jag bli starkare, och kommer säkert trampa på någon tå, och då kommer jag stå kvar. Jag kommer trampa på mina egna tår också, jag lovar er. Så det här kommer utmana oss att växa och bli starka, mogna, troende. Är ni med på det?
Ja.
Då kör vi, eller? Ja. Nummer 1. De kan acceptera en människa utan att direkt ska fixa dem och förändra dem. De kan acceptera en människa utan att direkt fixa dem och förändra dem. Det här anser jag är tillhör en mogen kristen. Att man träffar någon, det första är inte att du bara ska förändra den personen direkt. Det blir inte bra. Är ni med? Om jag förklarar lite mer så kan man ju träffa någon som kanske har visat intresse för kristen tro. Eller börjar på något sätt gå mot ett kristet tro. Alltså då ska man fixa det där, så där kan du inte göra, så där kan du inte göra. Så pekar man ut massa grejer, man ska förändra och chilla. Lär känna personen, be för personen. Lita på att han gör sitt verk. Behöver inte peka på massa saker. Ofta är det omogenhet som gör att vi någonstans ska visa att vi är lite bättre. Vi kan det här. Det är omogenhet. Vi behöver inte peka på precis allt. Och jag menar på att en kvalitet, ett kännetecken också av en god vän, är att man inte direkt bara ska hålla på och fixa och förändra folk. Men det betyder inte att man behöver förändras. Eller att man ska på något sätt se fel saker som okej. Det är inte det jag säger. Jag hoppas ni fattar det. Men inte direkt bara. Utan var en god vän. Visa kärlek. Och när någonstans ett förtroende finns, då kan man ta ett samtal. Du, det här tror jag är destruktivt för dig. Hänger ni med? Människor är inte projekt. Människor är människor. Nummer 2. Förändring får de inte att explodera. Jag vet inte hur du är. Jag vet ju att vi är olika här, och jag vet att det är okej när det kommer till förändring. En del människor vill att det ska vara som det alltid har varit. Kommer vi till gå ut och äta och sånt här, och vet jag ett ställe som har god mat, då beställer jag samma mat varje gång. För jag vet att det är gott. Och de säger, ska du inte pröva något nytt? Nej, varför chansa för? Så brukar jag dra världens sämsta metafor där. Jag byter ju inte religion, jag vet ju att Jesus är bäst. Men det är inte samma, tycker en del av. Varför pröva ny mat? Men jag pratar inte just om den typen av förändring, utan någonstans så tror jag att förändring ibland kan, om vi är lite omogna, vi fixar inte riktigt förändring. Vi behöver inte tycka om förändring alltid, men vi kan hantera den på ett sunt sätt. Och det har med att någonstans landa och vara mogen. För en sak är sak, förändring är konstant. Livet rör på sig. Faktum är att vänna mig. Lär dig omfamna det. Saker händer. Saker blir annorlunda. Förändring kommer hela tiden. Lär dig omfamna det. Vi är lite olika på det. Men jag tror också som mogna så kan vi lära oss att hantera saker på ett bättre sätt. Är ni med mig? Och jag tror att om vi är kristna som bara någonstans ska leva på känslor, hela tiden följa vår sista känsla, ja, då kan det liksom smälla både här och var. Och vi tycker saker här och var, och så måste vi lägga ut något om allt möjligt. Och vi ska tycka, jag tycker att faktiskt att vi tycker för mycket. Det tycker jag. Och ibland kan Facebookflöden och social mediaflöden, inte minst bland kristna människor, vara bedrövligt att läsa. Otroligt hård, elak ton. Och jag undrar ibland, varför tycker folk så mycket? Varför folk är så arga för? Tagga ner. Förändring får dem inte att explodera. Man kan tycka, man kan prata, man kan diskutera, man kan sitta ner. Men jag står alltid för att paj ska ätas, inte kastas. Skriver du anteckningar så skriv ner det. Paj ska ätas, inte kastas. Okej? Okay. Nummer 3. Det kommer gå åt lite olika håll nu. Lyssna här nu. De ger utan att registrera allt för framtida uttag. Samhället är lite byggt så idag. Att om man ska ge, vad får jag ut av det då? Man kan ge av sin tid, vad får jag ut av det då? Man hjälper någon, vad får jag ut av det då? Tänk att någonstans hamna i den här tillståndet man faktiskt kan ge utan att förvänta sig något tillbaka. Det tror jag också har med att vara en mogen kristen. Att någonstans kunna ge flera gånger om och veta om. Troligtvis kommer jag aldrig få något tillbaka. Jag vill påstå, ibland ger man och så får man till och med negativt tillbaka ibland. Men vi fortsätter att ge. Vi fortsätter ge. Därför att han är vårt stora föredöme. Man måste inte alltid få något tillbaka. Igår i bilen satt Kik och jag och så testade jag Siri. Man ska ju inte använda mobilen i telefonen, så jag testade Siri. Hej Siri! Och så kanske inte svarar här nu. Jag gjorde den inte. Och så sa jag, spela upp svenska sommarhits, sa jag. Hoppas inte gör det nu. Och så kom den här låten med, som jag alltid uttalar hans namn fel. Nu kommer inte ens på Timbuktu. Anders skrattar inte. Timbuktu, ni vet om det tror jag. Alla vill till himlen, men det är få som vill dö. Och så lyssnar han på den texten. Det är ju, jag vet inte om det är en sommarhits, men den kom där i alla fall i den sommarhits. Och så sjunger jag, alla vill ha del av kakan, men äta den med. Alla vill ha, men sår inga frön. Alltså jag tänkte, det var otroligt bra text för ett insamlingstal. Så jag kommer spela upp den en gång. För jag tyckte det var jättebra. Och så är vi ju lite idag. Vi någonstans vill ju ha det mesta, men vi är inte beredda att ge och så. Jag säger inte att det är ingen anklagande predikan det här, va? Men jag menar på att samhället är lite byggt så. Låt oss växa upp i Kristus och bli generösa utan att förvänta oss tillbaka. Nummer 4. De väljer inte genvägar, alltså en mogen kristen. De väljer inte genvägar som kostar värderingar. Det säger man skippar en värdering man har för att nå ett visst resultat. För det blir en genväg. Det blir lite snabbare. Och man sparar så inte pengar varje månad. Man rånar en bank istället, för att ta världens grovaste exempel då. Det är en dum genväg som jag lovar kostar din värdering. För man ska inte stjäla. Men det finns ju andra saker i livet som vi kan fundera på. Som också, jag tror den heliga ande kan tala till dem. Men någonstans ska inte resultat jagas till vilket pris som helst. Vänskap ska inte få kosta vad som helst. Du är värd för mycket för det. Idag finns det unga människor som går med på vad som helst för att man ska få vara en del i gänget. Det vill säga, någonstans så väljer man ju en genväg för att nå fram. Men det kostar ju en värdering, och det kostar värdighet, det kostar smärta, det kostar så mycket. Och jag tror att en mogen kristen någonstans väljer inte genvägar som kostar värderingar. Man tänker till lite innan. Det här tänker inte jag gå med på. Därför att jag har den här värderingen. Jag tror det här är rätt. Enligt den här boken. Så därför så jag går inte med på det här. Jag tänker inte. Om jag ljuger lite nu så då kommer, det här, då kommer de gå med på det här nu. Nej, jag ljuger inte. För det är en värdering jag har. Men ibland är det så lätt att bli frestad att ta en genväg för att nå ett resultat. Men det kostar värderingar. Och det blir förlust i slutändan, tror jag. En mogen kristen tänker ett steg längre. Nummer 5. De är avslappnade. Allt måste inte vara perfekt. Och det låter ju väldigt simpelt. Och kanske en punkt inte fullt av den heliga ande. Men faktum är, ibland behöver vi hjälp av Gud själv att fixa det. Därför att livet ibland kan vara tufft. Saker händer i livet. Och man någonstans trycker ner sig själv när inte det saker riktigt går. Man är med om olika saker. Tänk att när vi blir trygg, för allt handlar på ett som en mogen kristen ser jag som samma sak som trygg. En människa är trygg i Gud. Och när du är trygg i Gud behöver du inte hispa upp dig. Då kan du någonstans vara trygg i att han är med. Han löser det. Inte på något liksom lojt sätt. Det spelar ingen roll. Det är inte så noga. Det är inte det jag menar. Och så blir man slarvig. Det är inte det jag menar. Det är slarv. Men jag menar, vi är trygga Gud. Och Gud vill att vi som församling, vi som individer ska bli trygga i Gud. Och ha ett rätt fokus. Ibland kan vi vara perfektionister. Vi vill ha ordning på saker. Vi vill att det ska vara. Och jag tycker det är bra att ha ordning på saker. Jag tror en del av er skulle störa er om till exempel ett ljus var släckt här. Någon av er skulle bara sitta och tänka, men varför? Hade jag tänkt på det hade jag fixat det innan. Men någonstans, det är ju inte hela världen, eller hur? Men det går ju att lösa. Men ibland är det en del saker, nej men det rullar på det här, det fixar vi inte just nu. Nej, men det ordnar sig. Var trygg. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men jag tror att när man bara lever på sina känslor så blir man svår. Det blir svårt på något sätt att gå vidare då. Nummer 6. Kolla den här då. De kör inte offerkoftan. Eller skuldkortet. Och jag ska försöka förklara enkelt kort vad jag menar här. Men ibland kan det vara så att en del människor kan dra offerkortet till dig. Eller kan dra ett skuldkort till dig. Att de vill att du ska hjälpa med det här. Och så, för om inte så går det åt skogen. Oj. Alltså man drar skuldkort. Eller att du själv någonstans dra det. Jag menar på att man kan. Det är inte alltid vad du säger. Eller vad du frågar. Utan det är hur du frågar. Hur du säger saker. Och ibland kan vi ha offerkoftan på oss. Och jag menar på att det har med omogenhet att göra. Att ha offerkoftan på mig. Alltså det vill säga. Att, ja, men någonstans att man hamnar i. Man mår dåligt. Och man hamnar med en offerkofta. Man tycker synd om sig själv. Och så slår man över det på andra. Och kastar skuld på andra. Och någonstans så tror jag att trygghet i Herren, att någonstans uppleva att liksom känna den där tryggheten här, gör inte att du hela tiden kastar skuldkort här och var. Eller tar på dig offerkort, utan någonstans ta av det där, äg situationen, be om hjälp, ta tag i situationen. Jag tror att vi kan växa och bli starka här. Och jag är definitivt en person som har kämpat med det här och har fått växa i det här och bli trygg i Gud och kunna få lita och få trösta på honom istället för att peka på andra. Jag vet att det här är inte happy clappy. Men jag tror att det är många saker i vårt liv som handlar om val. Att du väljer att det här, nu ska jag växa på det området. Nu ska jag äga den här situationen. Och därför kan vi gå till 7:an direkt. Som jag tror heter, du kan ta emot kritik utan att balla ur. och samma här, tryggheten i Jesus gör att du inte alltid behöver gå i försvar. Det är så lätt att man gör det. När någon säger, det där tycker jag var fel. Du då? och så går man i försvar då. Och så här kan det ju vara. Och en av de tryggaste människorna i min närhet som finns är ju min älskade Kiki. Som är väldigt trygg. Hon har fått lära sig att hon får ge kritik mjukt till mig. För att jag är känslig själv. Och får växa här och växa här. Jag är tacksam att du har stått ut alla år. Men jag har fått lära mig någonstans. Så handlar ju inte allt om mig. Så kritik måste ju. Man måste inte ta all kritik personligt. Utan man kan se en liten helhet. Man kan backa lite och titta på det. Och vara lite avslappnad. Och det har ju med mogenhet att göra. Att vara trygg och vara mogen kristen. Du kan ju fundera i din ensamhet där du sitter. Gäller det mig på olika sätt? Och det handlar inte om vad det gäller mig. Fy vad han slog mig. Ta det inte så. Utan ja, men det här kanske gäller lite mig. Här kan jag växa. Jag hoppas du förstår det. Här handlar det om att veta vem du är i Kristus. Nu har jag varit pastor i ganska många år. Och nästan varje år försöker jag verkligen. Och Kiko och jag tillsammans också. Att någonstans göra en liten besiktning av våra motiv. En besiktning av varför gör vi det vi gör. Jag hörde någon säga i veckan, när ditt varför är högt så blir din kostnad låg. Det var en väldigt bra kommentar. Jag åker upp till Vetlanda och predikar. Jag skulle kunna ta sovmorgon. Ja, men jag har ett varför jag gör det. Jag får dela Guds ord. Ja, men då är det inte så farligt att åka till Vetlanda. Gå upp mitt i natten. Nej, det gjorde jag inte. Men om ditt varför är högt så blir din kostnad låg. När du någonstans hittar varför du gör saker så. Och det handlar också om att fråga efter. Inte fråga efter kritik, men fråga efter feedback. Och kunna någonstans. Jag vet för många år sedan. Jag hade en broder som bor i Malmö nu. Och som var med här i kyrkan under en period. Och som sa, får jag komma med lite feedback när det gäller din predika? Tyckte det var jättejobbigt. Det här var många år sedan. Nu tycker jag det är jättebra. Och nu börjar vi jobba där med våra teamare som vi har. Nu frågar de efter. Och så de tycker vi är alldeles för snälla ofta. För man är ju uppmuntrande. Ja, men det var jättebra. Kanske du skulle kunna göra så här. Du kanske skulle starta. Och titta inte i backen när du predikar hela tiden. Försök ha lite kontakt med folk. Och då titta i backen. Utan istället, man kan ta emot lite kritik utan att balla ur. Det har med mogenhet att göra som vi alla kan. Och då går vi direkt in, tror jag, på 8:an som har precis samma sak. Den kanske inte finns där. Nej. Ja, men då tar vi 8:an här. Jag bara nämnde den då. De är inte lättkränkta. Den har ju lite med 7:an att göra. Faktum är att man säger att Sverige är nummer 1. Det till och med finns en bok skriven som heter, tror jag, Sverige, det mest lättkränkta landet i världen. Jag vet inte om det är sant och så här, va? Men Bibeln säger, var inte stridslysten utan var vänlig. Ibland så kan vi vara lite stridslystna, men istället var vänlig. Man tjänar på att vara vänlig, man tjänar på att inte bli easily offended. Alltså bli lättkränkta, utan kunna faktiskt lyssna. Och ibland så får man kritik som absolut inte är befogad. Låt det rinna av. Och jag menar, det är därför jag sa som jag sa i början. Det är ju lättare sagt än gjort. Men med Herrens hjälp så går det. Eller hur? Ja, men då hoppar vi till 9:an då. Han har gjort det. Oj, han gjorde det. Johannes, du är grym. De vet Gud älskar dem för de är. Inte utifrån vad de gör. Och det här låter jätteenkelt. Jättefint. Men grejen är att vi hamnar ofta här hela tiden. Därför att människan är nästan lite byggd så ibland. Och samhället någonstans trycker oss till att vi är de vi är, det vi gör. Men tänk om vi kunde bli så trygga att Gud älskar oss. Och därifrån kan vi göra saker. Alltså det är en sån, det är som game changer. Det är en sån kraft i att få tag på den tryggheten. Och jag helige ande, jag ber att du hjälper oss alla. Att i vardagen hamna där och också kunna se andra där. Identitet är, vill jag påstå, en av de största kamperna vi har i vårt samhälle idag. Man vill vara duktig. Lyckas man inte så blir det kämpigt. Tappar man jobbet som man hade så blir det kämpigt. Jättekort, jag var, skulle predika i Egypten. Och det här var också jättemånga år. Och det här var en av mina största kallelser jag hade fått. Jag skulle få predika på någon konferens. Det skulle vara ungefär 1500 personer på mötena. Jag hade aldrig predikat för så många. Jag tyckte det var svekta. Jag tyckte det var skithäftigt. Wow. I'm the man for the hour with a lot of power. Jag ska få predika i Egypten för 1500 pers. Jag var så taggad. När jag kom dit så hade de ställt in alltihopa på grund av bombhot. Jag blev så sned. Fegisar, nu kör vi ändå. Och jag testade mina motiv. Och jag insåg att varför jag blev sur var ju inte för att jag ville predika för de människorna. Varför jag blev sur var för att jag hade gått och sagt överallt till alla mina vänner i Sverige att jag ska predika för 1500 pers. Komma hem och säga åt en hamburgare vid Nilen och åkte hem. Det funkar ju inte. Utan det var därför jag var sur. Och någonstans, kom igen, då handlar det om vad jag gör, inte vem jag är. Då har jag min identitet i helt fel saker. Och det är det jag säger, kick-off försöker varje år få, vi har inte vår identitet i att vi är pastorer. Du ska inte din identitet i vem du är eller på ditt jobb eller liksom gör en grej av. Utan ha din identitet i Kristus. För när du har din identitet i Kristus så kan vad som helst hända i ditt liv. Vad som helst kan skita sig. Allt kan bara krascha i ditt liv. Och vi alla vet att livet kan vara så. Men har vi då vår identitet i Kristus så behöver inte vi totalt krascha. Absolut att det blir tufft. Men vi någonstans på insidan fixar det därför att vi har vår identitet i honom. Amen. Har du 211 punkter här då, va? Nummer 10. Nej. De är inte svartvita, otrevliga, absolutister eller radikalister. Jag pratar om mogna kristna, jag pratar om mogna mosser, jag pratar om mogna vänner. Men framförallt mogna kristna. Och den här boken är ju faktiskt, om inte man har ritat, ska hitta någon sida jag inte har kladdat i. Där. Den är ju svartvit. Svart på vitt. Och det finns ju någonting med att den faktiskt är svartvit. Den säger som det är. Den här boken är helig. Den här lyfter vi upp. Vi river inte ut en del sidor bara för att vi känner för det. Eller för att tidsandan säger det. Vi tror på den här boken. Vi älskar den här boken. Men det behöver inte betyda att vi är otrevliga. Det behöver inte betyda att vi någonstans slår Bibeln i huvudet på folk. Och jag tycker det här är jätteviktigt. Tittar vi rent historiskt så är det ju helt sjukt att det har funnits kristna korståg. Där vi åker ner i delar av världen och säger bli kristen, att hugger vi huvudet av det. Att det finns en sån kristen historia är ju helt sjukt. Då har man hamnat fel. Och det är ju det kanske är extremt då. Det är extremt. Men någonstans så tror jag ju på, jag tror ju verkligen på relationsbygge. Jag tror på förkunnandet av ett klart evangelium. Jag tror på relationsbygge. Jag tror på att någonstans nå fram till hjärtan. Okej? Okay? Och jag tror att det är så mycket bättre. Igår var jag här, 4-5 timmar gick vi på stan, Kik och jag i Vetlandafesten. Och känner ganska många i Vetlanda, vill jag påstå. Det är många som kom fram och pratade och så här. Och många i min egen ålder träffar jag som inte jag träffar på 10 år. Det är märkligt vad gamla de hade blivit. Jag känner inte igen dem. Och fick några ord och så frågade han, vad gör du nu för tiden då? Och så får jag säga, jag jobbar ju fortfarande, jag bor i Växjö och jag jobbar som pastor. Jag är här i Vetlanda också ibland. Så, ja, du är fortfarande, du håller igen. Jajamän. Men du kanske har tagit beslutet och följa Jesus. Nej, du ser det, därför jag håller igen. Och så får man ett litet gott samtal och prata med folk. Och ibland, så frågar jag ibland, får jag be en bön för dig? Och, finns det något speciellt jag kan ta med mig och be för i ditt liv? Och folk är öppna. Mer än vad vi tror. Men om man är otrevlig och någonstans bara kör turn and burn. Eller, så tror jag man når inte riktigt alltid fram då. Man kan nå någon. Jag vet att man kan nå någon. Men jag drömmer om att evangelien ska ut i varenda by här. I Jesu namn. Jag tror att ni förstår vad jag pratar om här. Var vänlig och var frimodig och sätt ihop det. Så tror jag evangelium kan nå människor. Nummer 11. De vågar kliva in i en konflikt. Säga sanningar men i ett varmt tonläge. Och det här tror jag har att göra med att vara mogen kristen. Och kanske inte alltid någonstans säga direkt var skåpet ska stå. För någon, utan faktiskt kunna lyssna. Och det här är också någonting som jag jobbar med personligen och som jag tror är viktigt att man jobbar med hela tiden och tänker på och får feedback på och så vidare. Speciellt om man är lite rapp i käften, så ganska snabbtänkt och så här var i en diskussion, så kan det komma ut en del grodor. Och då får man backa. Det är inte ens farligt att be om ursäkt. Och jag tror på att våga kliva in i konflikter och säga sanningar. Jag tror på att ta samtal. Men jag tror också på att göra det i rätt forum. Jag tror ibland att man ska kunna våga konfrontera någon. Men att man gör det i rätt forum, på rätt plats, i rätt rum. Och jag tror att det har också att göra med mogenhet. Att välja sina tillfällen. Men med det sagt, inte skippa sina tillfällen. För det är det smidigaste. Och det har också med omogenhet att göra. För det är smidigt att skippa och hoppas Herren gör det, fixar. Herren vill använda oss i det här. Att uppfostra. Är det någonting jag vill bara profetera in till slut här. Är att jag tror på tillväxt. Jag tror att vi som kyrka kommer få se många människor möta Jesus. Och då behövs du. Då behövs du alltså, som sitter med en person och vågar också ta i saker. Prata om saker. Men att göra det på ett fint sätt. Jag tror att många människor då längta efter att någon ska faktiskt säga, jag tror att du ska göra så här, det blir mycket bättre. Än att bara säga, det blir fint, det blir bra ändå, när det inte är bra. Jag tror ibland kyrkan kan riskera att skrämma bort en generation, skjuta bort en generation, punkten innan. Vi skjuter bort, vi skrämmer bort den. Men jag tror också att det finns en risk att vi sviker en generation. Om vi håller käft. Om vi bara är tysta. Vi behöver våga ta de här samtalen. Vi behöver våga tala omvändelse. Våga be böner av omvändelse med människor. Men säg aldrig sanningen bara för att du ska säga sanningen. Utan se människan också. Vi kan stå upp till